Då lämnar vi Jesu eskatologiska tal och så börjar vi närma oss händelserna i avslutningen av Jesu jordiska tjänst och vandring. Vi går in i Markus 14 och läser de 11 första verserna. Herre, nu ber vi att du ska öppna våra öron så att vi verkligen hör ditt ord när det blir läst. Ge mig nåd och heligande så att texten som talas ut blir levande för varje lyssnare. Jag ber för din ära skull i Jesu namn. Amen. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den Spetelskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Ja, så långt läsningen av Kristi evangelium. Det var 2 dagar kvar till påsk. Och nu ska vi använda oss av vår lilla mall. Tid, teologi och tillämpning. De 3 T:na. Vi börjar med tid. Titta tillbaka i tiden. Påsk. Ja, det heter på hebreiska Pesach. Och det betyder passera eller skona. Det är där ordet passage kommer ifrån, Pesach. Det betyder alltså passera eller skona. Och det firas till minne av Israels räddning ur Egypten. I fullmånens sken den 14 Nisan, och det är alltså en hebreisk månad som infaller i mars-april, så åt man det offrade påskalammet och firade sedan det osyrade brödets högtid i 7 dagar. I andra Mosebok 12 och 13 kan vi läsa om detta. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Passage, passera, Pesach. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Så där har vi gå förbi, passera, passage, Pesach, påsk. Andra Mosebok 12 och 17. Ni ska fira det osyrade brödets högtid därför att jag just den dagen förde era härskaror ut ur Egyptens land. Det ska vara en evig stadga för er att fira denna dag från släkte till släkte. Det pekar också fram emot försoningen och den eviga påsken som finns i Jesus. Ja, de religiösa ledarna hade bestämt sig för att göra sig av med Jesus. Drivna av sin avund och sin oro att mista makten och inflytandet. Makt och kontroll kan aldrig bo tillsammans med Jesus. Där kan bara ödmjukhet och tillit trivas. Vad har vi för teologi? Ja, i den judiska påsken finner vi det gamla testamentets starkaste profetia om Jesus på korset. Kristus är nämligen uppfyllelsen av det som Pesach symboliserade. Och i honom ser vi verkligheten bakom alla påskens beståndsdelar. Han är familjeöverhuvudet som bär fram offret. Det som också motsvaras av överste prästen, alltså representanten, husfadern, familjeöverhuvudet som bär fram offret. Ja, det är Jesus. Samtidigt är han lammet som offras. Och han är blodet som ströks på dörren, för i hans blod finns hans liv. Han är det osyrade brödet, han är ju nämligen livets bröd som ger världen liv. Han är beskyddet som stoppar fördärvaren, han är klippan i vilken vi kan gömma oss. Han är vägen ut ur slaveriet, vägen, sanningen och livet. Han är härligheten som bevarar folket, som molnet som ställde sig emellan egyptierna och israelerna. Han är havet som de passerar genom, oändligt flöde av levande vatten. Och han är domaren som likt vattnet dränker fiendens härar, etc, etc, etc. Allt som skedde vid uttåget finns i Jesus. Halleluja! Jag hörde att du tänkte det också. Hur tillämpar vi detta? Ja, tid, teologi, tillämpning. Det nya förbundet handlar inte om ceremonier och högtider. Det är livet bakom symbolerna som räknas. Utan den andliga dimensionen av påsken har vi ingen del i den. Ceremonier och högtider är fullständigt meningslösa utan ande. På samma sätt har Herrens måltid, alltså nattvarden, inte heller någon kraft i och av sig själv att frälsa, om inte tron på honom som gett sig själv för oss finns i hjärtat. Den som vill behålla den religiösa kontrollen kommer förr eller senare att vilja släcka Jesus livet i församlingen. Livet har form men kan aldrig kontrolleras. Att vara kristen är att släppa över kontrollen till Gud. Det är själva trons natur. Tillit. Ja, så kom det där med kvinnan i Betania hos Simon som bröt flaskan och hällde ut oljan. Låt oss titta tillbaka i tiden. Den väldoftande nardusoljan, spikenard som det heter på engelska, importerades faktiskt ända från Himalayas sluttningar och var därför mycket dyr. 300 denarer motsvarar en hel årslön för arbetaren, ungefär 300 000 kronor kanske idag, om inte mer. Simon den spetälske, ja, det är en anonym man i Markus evangeliet, men han hade sannolikt blivit botad av Jesus. Han bodde i samma by på Olivbergets östra sluttning som Marta, Maria och Lazarus. Var alltså granne och kamrat med den där familjen. Teologi, ja, Jesus är Messias som betyder den smorde på hebreiska, som är insmord med olja, alltså en symbol för anden. Hamashiach, Messias. Och liksom prästen, kungen och profeten i Gamla testamentet smordes till sitt ämbete med olja som symbol för den helige andes kraft, så smörjer denna kvinna, Maria, Martas syster, Jesu huvud och fötter, det läser vi om i Matteus och Lukas, med olja som en symbolhandling inför det som nu ska ske när Jesus, det profetiska ordets uppfyllelse, som överste präst ska bära fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, som betalning för sitt folks synder, och sedan uppstå som evig överste präst och konung till himlen. Och han kallar det för sin begravning. Hans död, begravning och uppståndelse finns med i detta. Peter Fjellstedt skriver i sin kommentar: denna handling var i Mellanöstern den högsta ärebetygelse man kunde visa en gäst. Gästen välkomnades först med rent vatten och sedan med väldoftande smörjelse. Så det var alltså en lovsång som frambars. Hur tillämpar vi det? Ja, vi är som Jesu lärjungar kallade att smörja konungens huvud och fötter. Det vill säga visa Herren vår djupaste vördnad och kärlek. Och priset på nardusoljan, om det nu var 300 000 kronor, säger något om att Jesus för Maria var värd allt och lite mer, och att hon gav sitt bästa och sitt yttersta i sin tillbedjan och hedersbevisning. Frågan är, bär vi fram vårt bästa i gudstjänsten när vi tillber Herren? Är han mera värd än allt vi värdesätter? Pengar, tid och kraft. Ja, låt oss ge Herren det bästa vi har. Några blev upprörda och sa till varandra, varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Tid. Vi får av Johannes veta vilka dessa några var. Det var framförallt Judas Iskariot, och han påverkade alla de närvarande. Vi kan läsa om det i Johannes 12 och 4. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände. Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Teologi. Ja, här ser vi att Jesus inte är blyg för att saker som ärar honom kostar pengar. Det är faktiskt sant. När vi ger vårt yttersta för att han ska bli hyllad och upphöjd, så välsignar han våra tillgångar så att det sociala arbetet inte blir lidande. Det finns inga bevis på att kyrkor med påkostad utrustning för gudstjänst är mindre ansvarstagande gentemot de hjälpsökande än de torftiga faciliteternas församlingar. En del tror det, men det är inte så. Att prisa Gud ska få kosta. Naturligtvis ska det vara sunt och genomtänkt. Och det ska inte vara på bekostnad av hjälpen till de heliga. Tillämpning. Ja, vi måste akta oss för att dölja vår egen snålhet och girighet bakom vackra ord om att ge till behövande istället för Guds verk. Det har visat sig att de som ger tionde till församlingen också har medel att hjälpa de nödställda, och inte minst kan ju deras församlingar göra det. Ordspråksboken 30:8. Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men ge mig den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger, vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn. Vilket mäktigt ord om balans i ekonomi. Malaki 3:8. Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Texten fortsatte så här, men Jesus sa, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Tid. Ja, hjälpen till de fattiga var alltså på den här tiden en etablerad rutin i det judiska samhället. Att det var en god gärning, att gärningen var god, det heter kalos på grekiska, vilket betyder vacker, älskvärd och vinnande. En sån gärning hade hon gjort. Teologi. Ja, Jesus försvarar Maria. Studiebibeln säger så här. Marias kärlek var inte bara en mekanisk reaktion. En äkta kärlek för alltid med sig en viss överdrift. Här är det ingen beräkning. Kärleken funderar aldrig över hur lite den egentligen kan nöja sig med när den ska ta sig uttryck. Jesus ignorerade fullständigt att det också låg ett dolt angrepp mot honom i det som blev sagt. Han mottog slöserigåvan. Och han beskyddade Maria med sina ord. Tillämpning. Ja, istället för att förfalla till ursäkter, undanflykter, försvar och förklaringar om varför vi försummar Herrens verk, Borde vi kanske gå till kärnan av problemet och säga som det är? Vi saknar den kärlek som gärna ger det bästa så ofta som möjligt. För Judas var pengarna av guden som dikterade villkoren för hans gudstjänst. Bakom utebliven tillbedjan döljer sig ofta avgudar vilkas makt väger tyngre än vår kärlek till Jesus. Lyssna på den väckelseförkunnelsen. Vilka avgudar får oss idag att prioritera bort Guds verk? Och hur får vi ut dem ur våra liv? Det behöver vi fundera på. Ja, så kom det sista. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Tid. Jesus knyter an till seden att behandla den som dött med väldoftande ämnen före begravningen. Johannes 19:39. Även Nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. Det måste vara i flera säckar alltså. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna, så som judarna brukar göra vid begravningar. Här har vi den historiska förankringen alltså. Teologi. Jesus visste alltså allt i förväg som gällde hans död, begravning och uppståndelse. Han visste också att evangeliet skulle nå hela världen. Han säger ju att hon kommer att bli igenkänd i hela världen. Den allsmäktige har planerat allt. Jesus var allvetande i den mån Fadern och den helige Ande la in det i honom under jordevandringen, och idag naturligtvis fullkomligt allvetande. Här kommer Jesu profetiska allvetande fram. Man ska komma ihåg henne. Fjällstedt skriver så här, och det kan vi använda som vår tillämpning. Det ligger i den handling som Maria gjort en outtömlig, rik kristen lärdom som låter alla troende blicka in i det andliga förhållandet mellan Kristus och alla de hjärtan som helt och hållet vill utgjuta sig för honom. Därför finns berättelsen med. Luther säger om detta: av detta ser man att tron ensam gör gärningarna goda. Förnuftet hade fördömt denna gärning, liksom apostlarna själva gjorde. De verk är nämligen de bästa, vilka man inte vet hur goda de är. Luther fick sista ordet ikväll. Tack, amen.